En podcast från Aftonbladet Ledare.
Varje år som du jobbar sätter arbetsgivaren av pengar till din pension i tjänstepensionssystemet. Men när det är dags att gå i pension har flera hundratusentals kronor försvunnit från kontot ner i fickorna på mellanhänder. Det menar fondförvaltaren Pontus Dackmo som har skrivit boken Börsjävel. Vi ska prata om det stora pensionsrånet och om andra insikter från ett långt yrkesliv på börsen i veckans avsnitt av Starta pressarna. En podd från tankesmedjan Katalys och Aftonbladets ledarsida. Idag med mig, Max Järnek. Välkommen Pontus Dackmo.
Tack så mycket.
Du är fondförvaltare på Protean Fund.
Jajamän.
Och det är din egen fond.
Ja, vi har flera fonder och flera personer, men det var så det började med vårt lilla projekt, mitt och min kollega Karls.
Mm. Och nu har du skrivit boken Börsjävel.
Ja.
Och jag måste fråga först då, titeln, vad menar du med den?
Ja, egentligen, den är lite mångtydig. Jag menar på att det är lite av en pendang till alla andra böcker om börsen som skrivs.
Okej, okay, ännu en börsbok liksom.
Ja, men som har sån här hur du blir rik på aktier och som är förenklade och entrébiljett till börsvärlden och sådär. Och det är fint så, ingen kritik mot dem, men jag kände att ytterligare en sån bok är väl ingen som har någon vidare behållning av. Det finns redan, vad säger man, 14 på dussinet.
Ja, du har lite annat perspektiv här, att du börjar liksom med dina egna erfarenheter och sen så småningom så kommer du upp till mer på samhällsnivå kan man säga, och du är ganska kritisk också. Du har liksom ett insiderperspektiv, du menar inte att du håller på med insider trading, men att du är en insider på börsen,
ja,
som ser vissa problem och som får ganska stora konsekvenser också för oss ovetande pensionssparare, eller hur?
Ja, jag tycker att det finns en hel del knepiga grejer som man kanske inte tänker på om man inte är yrkesverksam i den här branschen.
Mm.
Och det finns en massa problem som de allra flesta som jobbar i den här branschen håller med om mellan skål och vägg, men där de inte har incitament att prata högt om dem.
Mm. Och det är väldigt tydligt med det. Det handlar liksom inte om personlig girighet eller något sånt, utan det är just strukturer och incitament som skapar ett beteende som i slutändan missgynnar småspararen och pensionsspararen.
Ja, lite så. För att professionella investerare och professionella motparter och till exempel de kollektivavtalsupphandlade pensionssystemen, de är ju väldigt låga avgifter och väldigt konkurrensutsatta. Så det är inte det jag kritiserar egentligen, utan det är mer hur de av oss som varken har intresse eller lust eller tid att ägna åt att optimera sina fondval på detaljnivå, hur de hamnar i en folla där man betalar onödigt mycket.
Mm.
Och som sparande och finans är konstruerat med ränta på ränta effekter, så får höga avgifter under ett helt yrkesliv får väldigt stora konsekvenser på din slutsumma.
Och
vi är inte beskaffade mentalt att förstå ränta på ränta på ett intuitivt sätt, men det blir otroligt kraftfullt på 20, 30, 40 års horisont.
Ja, nej, men det är verkligen så. Det är svårt att förstå det här. Jag tänker på den här gamla sagan om den kinesiska bonden som kom till kejsaren och ville ha betalt. Han hade gjort någonting åt kejsaren, så skulle han få betalt. Och så sa han, det enda jag vill ha är att vi tar ett schackbräde och så lägger vi ett riskorn på första rutan och sen så två på nästa och sen fyra. Och kejsaren tänkte, det här blir ju inte så mycket. Nej. Men sen så blev det i slutändan, alltså, om det är 64 rutor på ett schackbräde och man dubblar antalet på varje, så blir det mer ris än vad som finns i hela världen i slutändan. Så att det är väldigt svårt att greppa det där.
Ja, men i finanstermer så, för det finns en här i Omaha som heter Warren Buffett och som är en av världens rikaste män. Och han har ju gjort det just genom att hela tiden förränta sitt kapital. Så räntan på räntan har gjort så. Och nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran, men det är någonting i stil med att 90% av hans förmögenhet har ju skapats efter att han var 65 år gammal.
Ja.
Just för att ränta på ränta är ett så kraftigt instrument.
Ja. Vi ska gå in på det här med pensionerna och det du kallar det stora pensionsrånet i ett av dina kapitelböckerna. Men vi kanske ska börja lite mer från början. Din karriär, du har en lång karriär inom börsen. Du var i London först och sen så har du jobbat i Stockholm. Kan du säga någonting om hur det är att jobba i den här branschen? För det verkar som att det är ett väldigt socialt jobb. Att just de sociala relationerna är nästan viktigare än själva analysen på något sätt, skriver att analysen är förevändningen, den sociala relationen är produkten.
Jo, men så är det ju. Det du egentligen gör, det finns ju hundratals olika typer av roller i den här branschen. Antingen är du analytiker eller du är förvaltare eller du är säljare eller du ska hamra in ordrar på börsen eller vad du nu ska göra. Men den rollen som jag hade var ju från början då som mäklare, aktiemäklare. Och det innebär i princip att du är rådgivare till förvaltare av pengar, antingen det är hedgefondsförvaltare eller pensionsfondsförvaltare eller alla möjliga upptänkliga sorters förvaltare. Och det du gör då är att du förväntas komma med idéer, du förväntas kondensera den analys som dina analytiker kommer fram med och ge inspel till de här förvaltarna då och förslag på vad de ska göra och så vidare. Och min insikt, eller den är väl knappast revolutionerande, men det är ju att om du litar på avsändaren av ett budskap så är ju tröskeln lägre för att göra det som föreslås.
Mm.
Och det förtroendet som man bygger upp, det tar lång tid att bygga upp, men det tar också kort tid att rasera. Så att du får vara väldigt försiktig som säljare om du ska ha en lång och bra karriär med att vara ärlig och inte sälja för hårt och inte göra så många dåliga affärer, för dåliga affärer kommer man göra.
Mm. Men det är intressant det här med att det finns hur mycket information som helst som man kan ta in. Men alla som ska fatta beslut måste ha något sorts filter. Och då är det just det här sociala filtret som avgör. Vem litar man på? Vems information tycker man?
Vems omdöme har liksom bevisat sig?
Ja, precis.
Vem förstår vad jag är ute efter? Om jag är fondförvaltare som jag nu är idag då, vilka av dem som försöker sälja saker till mig har förstått vad jag vill ha?
Mm.
Har förstått hur jag arbetar?
Mm.
Och det gör man ju i ett socialt sammanhang.
Mm.
Hur ska jag förklara för dig vad jag vill ha? Jo, vi måste ju träffas och lära känna varandra. Och jag måste förklara vad det är jag vill göra.
Mm. Så det här med nätverk verkar väldigt viktigt. I hur det sprider information och avgör hur man fattar beslut.
Så är det. Så är det. Det är ju också... Det finns ju olika sätt att angripa det hela. Antingen så har du en strategi där du tror att själv är bäste dräng och att jag vet precis vad en aktie är värd och hur den ska gå framöver. Eller så inser du att priset sätts ju inte av någon vetenskaplig formel, även om det finns många som gör det försöket.
Mm.
Utan det sätts av hur andra investerares förväntningar förändras och hur narrativ sprids. Det är nästan som ett virusutbrott när någonting blir ett tema eller en trend och helt plötsligt ska alla haka på det temat eller den trenden.
Det är mycket flockbeteenden och att folk ser vad alla andra gör och inte vill stå utanför och förlora liksom den här FOMO, fear of missing out, att man inte vill missa den nästa stora grej.
Absolut.
Och att det i sin tur får en självförstärkande effekt att om flocken väl har börjat följa efter en aktie och så trissas priset upp och då kommer det gå upp ännu mer kanske. Mm. Men ska vi gå in på det här med hur priset på en aktie sätts? Du skriver att det är väldigt stor skillnad att ha rätt om ett bolag och att ha rätt om en aktie. Att, det är två helt olika saker. Hur kan det vara så?
Nej, men jag tror att om man... jag brukar lyssna på radio när jag tar mig in till jobbet på morgnarna och då brukar jag lyssna på så här ekonomiekot eller någonting och då kan det vara så här, Ericsson rapporterar ett rekordkvartal, vinsten är upp 100% det här kvartalet jämfört med förra året. Och så kommer du in och så öppnar börsen och så är aktien ner 20%.
Mm. Och hur kan det vara så?
Och då tänker man ju, vad i hela friden? Men det handlar ju om vilka förväntningar som är inbakade i aktiekursen.
Mm.
För att det kvartal de precis rapporterade, det har ju redan hänt.
Mm.
Det har ju legat ganska nära i tiden och vi har haft en ganska bra uppfattning om hur det ska se ut det här kvartalet. Så det handlar snarare om vad säger bolaget i sin rapport om nästa kvartal, resten av året, nästa år? Det har förväntningarna framöver har större betydelse än vad som faktiskt hände i det här kvartalet. Så det, förändringen i förväntan framåt.
Och det är inte bara förväntningar på vad bolaget ska göra, utan förväntningar om vad andra på börsen ska ha för förväntningar om bolaget. Att det blir det här, jag tänker på Keynes och hans citat där om skönhetstävlingen. Att han har skrivit det, det finns en skönhetstävling i tidningen där man ska gissa, eller där man ska rösta på vem man tycker är vackrast. Men man ska inte rösta på vem man själv tycker är vackrast, utan vem alla andra kommer säga är vackrast. Och sen så börjar man tolka, okej, vad kommer andra tycka? Och vad kommer andra tycka om att andra tycker? Det blir många lager av förväntningar, och till slut så är det väldigt frikopplat från några liksom fundamentala fakta.
Det finns ett ännu bättre, eller inte ännu bättre ska jag väl kanske inte säga, men det finns ett exempel som kanske är mer intuitivt. Det är att, och jag har faktiskt gjort den här övningen med en stor grupp människor, att om du säger till en grupp människor, säger att det är 100 stycken, och så säger du så, ja men alla måste säga en siffra mellan 1 och 100. Och den vinner den här tävlingen som säger en siffra som är 2/3 av genomsnittet av vad alla säger. Och då är det intressanta, för då kan man se då hur många steg folk tänker. Steg 1 är ju liksom, du bara säger en slumpmässig siffra utan att tänka efter. 1 till 100, ja men 72, whatever. Några sådana finns det i en grupp om 100. Och sen har du nästa grupp som tänker så här, ja, 2/3, så okej, 1 till 100. 2/3 av 100, det är 66,7. Så här, jag säger 67. Och du vet så här, ja, det är ett gäng som säger så.
Det är väldigt högt.
10-15% bara tänker ett steg så här. Och sen kommer nästa gäng då som tänker, ja men 1/3 av 100 är 67, och 2/3 av det blir liksom 50 någonstans. Ja men säg 50. Och det är inte en obetydlig mängd som säger det då. Och så vidare. 2/3 av 50. Och sen har du det här överintelligenta gänget som säger att, ja men alla kan vinna om alla säger noll. Noll är det då Pareto optimala svaret.
Okej, okay. De tänker för långt.
Det är bäst för alla.
Ja.
Och då är det så att de är dessutom så smarta att de inser att det kommer inte bli noll.
Nej.
Men jag säger det ändå to prove my point, att jag är smartare än alla andra. Så svaret på den här frågan...
Och sen så finns det som är ännu smartare som vet om att det finns de här som försöker vara smarta och vill visa det. Och de säger kanske lite högre än noll, de kanske säger 7 då. Eller?
Och svaret hamnar nästan alltid någonstans kring låga 20.
Okay.
Det är det som är 2/3 av. Så vinnaren hamnar någonstans låga 20. Men jag tror att nästa gång någon gör den här övningen så kommer det bli ännu lägre, för nu har vi AI att fråga.
Ja.
Så du kommer ta bort alla Homer Simpson-svaren.
Just det.
Säger 72.
Och nu när vi har sagt detta så kanske vissa lyssnar och så kanske de tar med sig det nästa gång, så att det blir den här reflexiva effekten också. Att man...
Men det är ju precis det fenomenet som sker på börsen hela tiden. Precis det är.
Reflexivitet.
Ja, och att det är förändringarna i förväntningar. Okej, det köper vi som ett liksom metod-approach, men vad är förväntningarna då? Hur ska du kunna förstå vad förväntningarna är? Jo, då kan du, det enklaste sättet är att se vad gör aktiekursen? Det är det renaste beviset på vad förväntningarna är. Om förväntningarna byggs upp att det ska komma en bra rapport från Ericsson, då kommer aktien ha gått upp fram till och med.
Och då kan den sjunka när rapporten blir bra, fast kanske inte så bra som alla hade trott.
Exakt. Och det är också det sociala aspekten i det hela, är att hur ska du förstå förväntningarna i aktien om du inte pratar med aktien om alla, med alla möjliga människor. Så där är det så här, ju större nätverk du har, desto bättre förståelse kan du få för förväntningarna.
Just det. Och man kan få bättre förståelse av hur marknaden tänker om man har stort nätverk. Men det är också så, som du skriver, att då kan man också sprida sina egna idéer. Om man har en position och gärna vill att den ska förbättras, så kanske man tjänar på att få andra att inte ha samma position, att köpa samma aktier. Och har man stort nätverk då, så kan man också sprida sina egna idéer genom det.
Absolut, och det blir ju liksom som en positiv externalitet nästan, att just på börsen så kan ju faktiskt alla bli rika samtidigt. På pappret,
ja. om kursen fortsätter öka. Ja. Och det är kanske det som händer, för att USA-börsen bara fortsätter gå upp och gå upp och gå upp. Det kvittar vad som händer. Trump kan säga vad som helst. det kan bli krig i Mellanöstern, liksom, det kan bli världens största oljekris och börsen bara fortsätter ticka uppåt. Är det de här förväntningarna då som gör det?
Ja, man kan ju undra om förväntningarna efter Trumps förra mandatperiod kanske var så otroligt lågt ställda att det här är liksom bättre än väntat.
Mm. Och sen så vet alla att han är chickens out i slutändan också. Så att, han kommer vika ner sig om börsen skulle börja krascha, så att folk tänker på det.
Ja, det är väldigt svårt att ta den amerikanska administrationen på allvar faktiskt.
Så är det ju. Så är det ju. Ja, men om vi går in lite djupare på det här. Jag nämnde reflexivitet, det begrepp som George Soros använder. Och du säger, eller du skriver om det här med värdet på en aktie. Är det liksom fundamentala faktorer? Hur lönsamt är ett bolag och vad har den för produkt och vad har den för teknik och hur styrs bolaget? Alltså mer fundamentala faktorer. Sen ser du de här som jag pratat om. Med flöden och momentum. Om en aktie går bra så kommer den gå bra, fortsätta gå bra. Går den dåligt kommer den fortsätta gå dåligt. Och det finns andra faktorer som också spelar in. Som inte handlar bara om aktiens och företagets grundläggande fundament. Utan just att marknaden lär sig av sig själv. Och även många teknikaliteter också. Att det är många, eller alla aktörer på börsen har sina egna regler och hur mycket risk de ska ta och när de ska sälja och när de ska köpa. Och mycket av det är bara sånt som sker mekaniskt. Och om en aktie har tappat ett visst värde så kanske det är många som har som regel att då måste vi sälja. Och så gör de det. Så hur skiljer man mellan det här fundamenta och teknikaliteter eller flöden eller andra faktorer?
Det är otroligt svårt faktiskt, för det finns egentligen ingenstans du kan titta. Men emellanåt så blir det väldigt tydliga exempel som dyker upp. Och vi håller ju ögonen på sådana outliers, eller vad man ska säga. När det just är otroligt svårt att förklara en rörelse i en aktie. Jag kan ge ett exempel. Ett svenskt medelstort bolag som för något år sedan oförklarligt gick upp ett antal procent varje dag. Under flera månaders tid. Och sen helt plötsligt var på all time high. Och alla kliade sig i huvudet. Men alla var glada som ägde aktien. Och ingen såg någon anledning att sälja aktier. Och sen så visade det sig då. Kom det en annonsering efter ett tag. Att nej, men den ska du då ingå i ett stort index då. Mm. Som följs av många passiva fonder.
Mm.
Så då. Det som hade hänt var ju att. Ett stort antal aktörer hade ju köpt aktier i förväg för att de hade räknat ut att det sannolikt skulle komma att ingå i det här indexet.
Mm.
Och det som hände då var att när den väl inkluderades i index så omsattes det en sjuhelsikes massa aktier och sen föll den som en sten.
Efter det. Och varför gjorde den det?
För då var det liksom det här indexköptrycket som hade byggts upp försvann.
Okay, ja.
Och då var den bara helt plötsligt våldsamt övervärderad. Så ibland har tekniska orsaker kan orsaka en anomali, men i det långa loppet så är det, vill jag väl fortfarande hoppas och tro att det är fundamenta som bestämmer vad en aktie
är
värd.
Men då måste jag fråga, är det verkligen så att det i långa loppet är någonting fundamentalt liksom underliggande och inte själva marknaden i sig? För jag tänker att, och även det som jag nämnde med George Soros och hans begrepp om reflexivitet, eller som han nämner, det är inte han som har kommit på det kanske. Just det här att vad som händer på börsen om en aktie går upp, det påverkar det här bolagets förmåga att finansiera sig och skaffa nya finansiärer och göra investeringar och bygga sina produkter och få marknadsandelar. Så att vad som händer på marknaden får ju reella konsekvenser och påverkar fundamenta i sig. Så att den här, man kanske inte kan skilja marknaden som en sorts, att det är liksom som en sorts slöja över underliggande.
Det är jätteintressant. Det var ju exemplet GameStop i USA som ju var ett konkursfärgt gammalt dataspelsbolag som hade fysiska butiker för att sälja dataspel.
Mm.
Och så var det var en väldigt många som var hedgefonder som var korta aktien då, för de sa att den här är fundamentalt värt noll, så vi kortar aktien. Mm. Och så var det en meme stock och en massa galningar på Reddit som liksom YOLO-ade in en massa pengar in där och squeezade då, det vill säga tvingade de som var korta att täcka sig, vilket i sin tur eldade på den ännu mer.
Mm.
Men det som hände var ju då att det här konkursfärdiga bolaget kunde göra nyemission på en jättehög kurs.
Ja.
Och då finansierade sig och har en jättekassa. Så de la ju till och med ett bud på eBay för 2 veckor sedan.
Okej, så GameStop finns kvar och lever
GameStop
och frodas.
GameStop finns kvar och har en jättekassa. Och frodas vet jag inte om jag skulle säga, men de har fått in en jävla massa pengar i alla fall. Vi har ju ett exempel i Sverige nu som är väldigt aktuellt. Det har ju blivit en otrolig hås inom en del i värdekedjan för datacenter som heter Optics och Photonics. Och det finns ett bolag som heter Sivers Semiconductor i Sverige som har gått 1000% på 3 månader.
Oj.
Så nu är det värt mer än Electrolux upp på börsen. Då. Det är väl 14 miljarder kronor och sånt där från ingenting. Då. Och de omsätter några 100 miljoner och de förlorar 50-60 miljoner per år. Sådär.
Mm.
Men aktien är värd 14 miljarder.
Ja.
De har ju passat på att ta in kapital.
Mm.
Så de har ju en bättre finansiell ställning tack vare att det har blivit en sån här kås.
Mm. Mm.
Sen om bolaget är värt 14 miljarder fundamentalt eller inte, ingen aning.
Nej.
Men du kan i alla fall säga att det finns väldigt höga förväntningar om att allting ska gå väldigt bra för det här bolaget framöver.
Ja, man kan väl säga kanske att det finns att aktiemarknaden ska väl spegla hur den reala ekonomin ser ut, men att det finns en rörelse ner till den reala ekonomin också, att det finns någon sorts samspel däremellan, alltså en växelspel mellan att vad som händer på marknaden påverkar också vad som händer på marken, så att säga.
Ja.
Mm. Du nämnde det här att en aktie steg väldigt mycket för att den skulle ingå i ett index och att det är någonting som har växt väldigt, väldigt mycket, det här med indexfonder, och man hör alltid att om man ska spara pengar så spara i en indexfond, för då är det låg avgift och då följer man bara börsen, då behöver man inte tänka själv. Och som sagt, det har växt väldigt mycket det här med indexfonder. Hur ser du på den utvecklingen? Vad är en indexfond och varför har de blivit så stora?
Indexfond var ju en innovation naturligtvis från USA. Vanguards grundare Jack Bogle var det som liksom gjorde begreppet berömt. Och det var ju att du äger hela börsen på ett väldigt kostnadseffektivt sätt.
Mm.
Och då äger du varje bolag i proportion till hur stort det är egentligen. Så ju större bolag, ju tyngre vikt har det i ett index, ju tyngre vikt har det då i din indexfonds konstruktion.
Så det är en liten miniatyrkopia av hela börsen.
Ja, det är precis vad det är. Och det kan du då göra utan egentligen mänsklig inblandning i någon större utsträckning, utan du bara trycker på en knapp och kopierar det som ingår då.
Mm.
Och då blir det ju det finns massor med leverantörer då som konstruerar olika index.
Mm.
Så du kan ju ha hur många olika varianter på index du vill. Och så ska de balanseras om när något bolag blir för litet för att ingå i index. Eller det blir för stort. Eller det splittas. Eller det knoppar av en verksamhet eller någonting. Då blir massa förändringar där. Så då måste indexfonderna in och vikta om och dona i det där.
Mm.
Men allt går att göra väldigt kostnadseffektivt då. Så att det är regelstyrt snarare än mänskligt styrt. Och det är väldigt kostnadseffektivt för den individuella spararen. I alla fall när man tittar på den traditionella variabeln som de flesta har fått med sig nu. Man bör titta på vilket är förvaltningsavgiften. Då.
Mm.
Det som fonden tar betalt för att finnas igen.
Mm.
Det som inte syns när man tittar på förvaltningsavgiften, det är ju att om du har en regelstyrd indexfond. Som ta till exempel OMX-index. Det är de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Då finns det en metodik som är publicerad av Nasdaq som då är indexkonstruktören. Det finns en metodik publicerad. Så här konstruerar vi index. Vilket innebär att om du är tillräckligt smart och lägger till mycket tid på det, så kan du förutspå vilka förändringar kommer ske i det här indexet.
Mm, just eftersom det är regelstyrt.
Exakt. Och då kan du då säga så här, okej, nu finns det en tidig indikation på att bolag X ska kanske komma in i det här indexet.
Mm.
Och då vet vi, för att vi kan se exakt vilka indexfonder det finns som följer det här indexet, då vet vi exakt hur många aktier de kommer behöva köpa när den väl kommer in i index. Och då kan vi ju köpa de aktierna i förväg och sen sälja de aktierna till den här indexfonden när det väl är dags.
Mm. Det är därför man får den här ökningen just innan eller efter, och sen så sjunker den ner igen.
Ja, så var det ju. Men finansbranschen funkar ju naturligtvis så att om någonting funkar, då vrider man volymknappen till 11.
Ja.
Så då var det fler och fler aktörer som sysslade med att förutspå indexförändringar, vilket innebär att den överavkastning som man kunde skapa genom att fronta indexfonderna, den är ju i princip utrotad.
Okay.
Så det blir liksom tidigare och tidigare och tidigare.
Mm.
Så nu under en period så är det ju mer liksom att, ja, men nu ska vi fronta de som frontar indexfonderna då.
Mm.
Och nu har det ju blivit, man kan ju ta det ännu ett varv. För att här, vi kommer tillbaka till George Soros reflektivitet.
Mm.
Om omsättning i aktien är en måttstock för om du ska ingå i index eller inte.
Mm.
Då kan du ju själv handla aktier i ett bolag för att se till att den kommer över omsättningströskeln.
Ja.
Så om du har 50 stycken som sitter och frontar indexfondernas flöden och de har intresse av att en viss aktie ska komma över en omsättningströskel för att då därför komma in i index och de har tagit position för det.
Mm.
Du kan ge dig fanken på att de sitter och omsätter aktier i det här bolaget utan vinstsyfte, utan bara för att få upp omsättningen så att den kommer in i index.
Mm. Det är intressant det här med att hur man hela tiden lär sig av vad som händer. Och att det finns inga eviga sanningar, utan allting...
Nej, och allting det här förändras ju hela tiden. Jag menar, bara för att knyta ihop säcken är ju då att de här ombalanseringarna och förändringarna som indexfonden gör när de köper och säljer aktier, det är ju inte gratis.
Nej.
Utan det finns gott om forskning som visar på att det du betalar i termer av högre priser för när du väl ska göra din ombalansering som indexfond.
Mm.
Högre priser om du ska köpa och lägre priser om du ska sälja. Det kan kosta flera gånger den avgift som står på pappret.
Mm.
Men den syns inte.
Och det har jag förstått rätt nu eftersom alla vet hur indexfonder funkar, så kan man utnyttja det och liksom gamea systemet. Och det gör i slutändan att indexfonder blir de långsammaste varelserna på börsen, och därför så förlorar de pengar på att vara så långsamma, vara liksom sist in. Och...
Men det syns ju inte, för att de jämförs ju med ett index. De här exakt priserna som de får handla på.
De jämför sig med sig själva?
Ja.
Ja, och då syns det inte att man underpresterar.
Korrekt.
Okej. Okay. Ja.
Så det är liksom lite festligt det där. Men egentligen den problematik som håller på att börja uppstå, och som blir liksom extra pregnant när vi i Sverige är så stolta över den kapitalmarknad vi har byggt upp här, och vi får uppmärksamhet ifrån internationella finansmedia, och liksom EU-ministrar står på rad för att lära sig om hur vår kapitalmarknad fungerar och hur den blev så framgångsrik beroende på hur man mäter den. Det är ju att det finns en risk att om det här passiva investerandet, alltså summan av alla som investerar i indexfonder och som är rationella från sitt eget perspektiv, när den summan blir för stor, då urholkas många av de saker som har gjort att vi i Sverige har fått en så välfungerande kapitalmarknad. Den svenska ägarstyrningsmodellen bygger ju på, vi har ju valberedningar, vi har en ägarstyrningskod som aktiva ägare förbinder sig att följa i många fall, och med många fina saker som man har att då ta hänsyn till jämställdhet i utnämningar och så vidare och så vidare, som man frivilligt har sagt att, alltså branschens försök till självreglering. Om det blir färre och färre aktiva ägare i svenska börsbolag, då urholkas den här modellen med långsiktiga ägare som tar ett aktivt ägaransvar och sitter i valberedningar och engagerar sig och utmana styrelse och ledning i bolagen. Utan det blir ett passivt. Vem är det som bestämmer då egentligen?
Mm. Så att det finns tradition av att ha aktiva förvaltare som faktiskt gör jobbet och liksom samlar in information och undersöker bolag på djupet och ser hur de funkar och var det finns svagheter och hur man kan förbättra dem. Och så går det väldigt bra för dem. Och då är det någon som inser att vi kan kopiera vad de gör. Vi skapar ett eget index som bara kopierar Investor eller Industrivärden, och sen så kan man köpa det och sen så gör alla det istället, för det är mycket lättare. Och sen så växer det här och så gör alla samma sak plötsligt, och då försvinner den här aktiva kontrollen av bolag och hur de styrs och hur de sköts.
Ja, för det man måste komma ihåg är ju att det som indexfonderna gjorde, som gjorde dem så mycket billigare, att det är automatiskt, det är utan människor inblandade. Mm. Medan en genuint aktiv förvaltare har ju liksom flera tiotals anställda som jobbar med analys och med ägarstyrningsfrågor och ESG-frågor och marknadsföring och sälj och allting och så vidare. Du hittar ju inte en indexfond som man måste sälja som springer runt på stan och ska.
Nej.
Eller en ägaransvarig som går på stämmer och ställer kritiska frågor eller som har en synpunkt på vem ett bolag bör ta in i sin styrelse härnäst.
Mm. Så att indexfonder är tänkta att spegla marknaden, men nu har de växt så stora så att de faktiskt också omformar marknaden och tar över en allt större del och gör det mindre aktivt.
Det finns alltså, man ska komma ihåg att det är ingen entydig bild här. Om man tittar på forskningsläget så är forskarna djupt oense om var på den här skalan vi befinner oss någonstans.
Okay.
Vissa säger att vi ser redan nu stora problem med att liksom, det finns så mycket passivt kapital att svansen viftar på hunden.
Mm.
Medan det är andra som säger nej, det stämmer inte. Prisbildning och ägarstyrning och sånt är långt ifrån att bli utmanade av passivt kapital.
Mm.
Så att det är liksom...
Men det finns en risk kanske att vi hamnar där.
Det finns en risk att vi hamnar där om det här rörelsen fortsätter i samma riktning. Men när det blir ett riktigt fundamentalt problem, det återstår väl egentligen att se.
Mm.
Jag kan ju tycka att man ska i alla fall åtminstone vara ärlig med att det är inte så enkelt som att indexfonder är den bästa produkten sen skivat bröd.
Mm.
Till och med Jack Bogle själv som grundade Vanguard, som nu är världens största aktieägare i alla bolag i hela världen i princip, sa ju själv att om alla skulle ha indexfonder, om allt skulle vara indexfonder, då finns det bara ett ord att beskriva det på, och det är kaos.
Ja.
För det är lite så här,
det är ingen som bestämmer längre. Det bara...
Nej, och ett väldigt tydligt exempel, det är till exempel vid börsintroduktioner. För börsintroduktioner, då kommer ett nytt bolag vill till börsen, tidiga ägare vill sälja av någonting, eller det vill ta in kapital för att satsa på någonting som är lovande, eller bygga ut, eller de vill göra någonting och ha in kapital från börsen. Och då går det typiskt sett till så då att då kommer bolaget förenklat till en sån som oss som är aktiva förvaltare, och så säger de så här: här är våran affärsmodell, här är våran affärsidé, så här ser våra siffror ut. Är ni intresserade av att investera i oss? I sånt fall, på vilken värdering? Och det är ju inte en fråga du kan ställa till din indexfond.
Nej.
Men indexfonderna blir så stora, och börsintroduktioner är ju kan ju vara attraktiva investeringsmöjligheter. Och om bolaget som ska börsintroduceras är tillräckligt stort, så kommer ju indexfonderna snarare än senare att behöva köpa in sig för att reflektera index så bra som möjligt, vilket är deras uppdrag. Och det innebär att de vill ju gärna vara med i själva börsintroduktionen. Men då bidrar ju inte med ett smack, utan de vill ju bara ha, vad säger ni för värdering på det här? Ja, 100 miljarder. Ja, men då vill vi ha 2 miljarder i börsintroduktionen. Ja, till vilket pris? Nej, det spelar ingen roll.
Mm.
Utan, så det blir snarare helt tvärtom. Att om vi säger så här, ja, men vi kan värdera till 200 miljarder. Ja, men då vill vi ha dubbelt så mycket. Så ju högre bolaget är värderat, desto mer vill en indexfond köpa.
Så att du säger att så som det går till traditionellt är att de som värderar hur mycket en aktie ska vara värd när den först kommer ut på börsen, alltså när ett bolag emitterar aktier, de som bestämmer det, de har massa feedback och input och de undersöker bolaget på djupet för att se vad är det för produkt de har, kommer det bli lönsam.
Det,
och där kan man säga att det är verkligen det som är börsens stora sociala funktion, om man ska se det så, som verkligen gör någonting för ekonomin. Det är mycket av det som bara är handel med papper och folk, alltså på andrahandsmarknaden och aktiebytareägare, fast ingenting egentligen sker i den riktiga ekonomin så att säga. Men just här så är det någonting, här ger man ett bolag en möjlighet att investera och satsa på en ny produkt. Och de som deltar i den processen, de tillför någonting genom att göra research och värdera det här bolaget. Men indexfonder gör inte det, för det är bara automatiskt allting. Och de går in och säger, vi vill ha egentligen så högt pris som möjligt på den här aktien. Eller vad säger de? De säger bara, vi bryr oss inte om, vi bara köper oavsett vad.
Korrekt. Deras fråga är, kommer den att ingå i index?
Ja.
Och svaret på den frågan är, ja, det beror på hur stort det är och vilket index du följer.
Mm.
Men ja, men det blir jättestort. Ja, men då vill vi ha jättemycket.
Mm.
Det är liksom en paradox. Och det är ju naturligtvis säljarna av bolag eller börsintroduktion, bolag som ska börsintroduceras, de är ju inte korkade.
Nej.
De har ju full koll på vilka index de kommer att komma in i och när.
Mm.
För vissa index har ju så här, nej, men du kan inte komma in i index efter minst 3 månader efter börsnotering eller och så vidare.
Mm.
Men nu diskuteras ju till exempel vad som förmodligen blir världens största börsintroduktion då, SpaceX i USA.
Elon Musks företag.
Ja, och det kommer ju bli så stor då att de här enorma indexfonderna som finns i USA som trackar S&P 500 som är det stora breda amerikanska indexet kommer ju behöva köpa in det där.
Mm.
Så nu har ju då Nasdaq som ju är ett stort drivande företag och som konstruerar index skickat ut en konsultation där man diskuterar då att ja, men kanske ändå det här då ska få vara med i index direkt för det är så stort.
För i vanliga fall måste man vänta innan det kan komma med i index. Men de ska ge en gräddfil åt Elon Musks företag SpaceX.
Ja, men det har ju inte så mycket med att det är Elon Musk utan det har mer att göra med själva storleken på bolaget då. Att det kommer komma in i index och om inte de passiva fonderna som nu står för en majoritet av kapitalet. Om inte de får vara med i börsintroduktionen, ja då skapas en enorm, vad ska man säga, wealth transfer mellan
överföring av rikedom helt enkelt.
Ja. Och det är liksom bara det är ju, här är ju en liksom konsekvens av den här diskussionen kring vem är det egentligen som styr här?
Mm.
Är det passiva kapitalet som kanske inte är så passivt längre eller är det, vem är det? Och vem är det som betalar? Och det är ju då det blir ju indexspararna som egentligen betalar mer än vad de borde göra för sin indexvikt.
Pensionssparare då framförallt. Ja. Vi ska komma in på det. Jag tänkte bara fråga här, hur mycket hade Elon Musk tjänat på det här att hans företag då får komma in i index tidigare än vad alla andra företag får komma in? Hur mycket skulle hans rikedom öka av att få komma in i det här indexet snabbare, tror du?
Ja, i och för sig så tror jag att frågan är felställd, för jag är väl tveksam till om han ska sälja några aktier. Så att det blir bara en pappers...
Okej. Okay. Men han
profit, så att säga. Frågan är ju vad händer, han behöver ju leverera för att kunna sälja aktier någon gång i framtiden. Men det är klart, på pappret så blir det ju, men vad de tjänar på det, jag har faktiskt ingen aning.
Han sålde väl ganska mycket aktier för att få köpa Twitter, var det så? Att han var tvungen att sälja för att Twitter blev mycket dyrare.
Du har han så mycket för sig, så att även om jag har läst flera böcker om honom så blir jag knappt klok på vad han pysslar med.
Nej, vi ska försöka inte tänka så mycket på Trump och Musk. Det blir man bara deprimerad av. Men tycker du då att indexfonder inte borde få delta i nyemissioner?
Ja, jag tycker nog det.
Finns det länder som har förbjudit det?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror snarare så att det har varit liksom kutym väldigt länge att indexfonder inte ska ha någonting med börsintroduktioner att göra. Just för att du får ingen prisfeedback från dem.
Men det har blivit det nu på senare tid.
Men du kan ju ta... Nu har jag jobbat som mäklare och gjort massa börsintroduktioner så jag har ju ett ovanligt perspektiv på det här. Och jag kan ju säga så här, om du ska göra en stor börsintroduktion och du får en order ifrån sig en stor order, 100 miljoner dollar ska de ha i EQT när det börsnoteras. Och det ordern kommer från BlackRock.
Som är BlackRock, en stor...
BlackRock är en av världens största kapitalförvaltare.
Mm.
De har ju då deras varumärke för passiva fonder heter iShares. Och det är ju topp 3 globalt. Men de har ju också aktiva fonder. Så de har hedgefonder och de har vanliga long-only fonder och så vidare. Så när BlackRock lägger in en order till min bank som jag som sköter börsintroduktionen på 100 miljoner dollar. Vi vet inte om det är hedgefonden, long-only-fonden eller indexfonden. Mm. Och förmodligen så när de får sin allokering, säger att de fick 70 miljoner dollar av de 100 som de begärde, då delar de ju upp det internt på sitt eget vis. Det har ju inte vi med att göra som bank. Mm. Så att jag tror ju att det har ju, det sker ju.
Mm.
Men det sker ju hos dem som har alla typer av produkter.
Mm.
För då kan de göra en intern fördelning bara.
Mm. Men om man skulle se det positivt, det här med att det kanske driver upp aktiekursen vid nyemissioner, kan det vara så att det här gynnar startups, att det är lättare att driva en startup och göra en bra exit, för att man får då ett mycket högre pris på börsen, det är Stockholmsbörsen, än vad man hade fått om inte de här indexjättarna var där och drev upp?
Jag tror det här är lite av en side story.
Okej. vi lämnar den till ett annat avsnitt.
Ja.
Någonting som de flesta kanske känner till är det här med blankning och short selling. Mm. Folk kanske har sett den här filmen The Big Short med
just det.
De här som blankar bostadsbubblan i USA och nästan går omkull, men de får ändå ut sina pengar. Det är någonting som har ganska dåligt rykte, kan man säga, att man satsar pengar på att det ska gå dåligt för någon. Men du anser också att, och du skriver också att det finns ändå en social funktion i det här med blankning, att det fyller faktiskt en viktig funktion, att man ska kunna blanka aktier. Hur menar du då?
Jo, jag förvaltar en hedgefond, och en hedgefond är ett samlingsnamn på en herrans massa olika typer av fonder. Just den hedgefond som jag förvaltar, vi försöker ju ha väldigt låg risk. Och med låg risk så menar jag att om börsen går ner 10%, så försöker vi begränsa hur mycket vår fond går ner till kanske 1-2%. Och hur gör man det? Hur skyddar man sitt kapital när börsen går ner? Jo, det gör man genom att blanka saker.
Tjäna pengar när börsen går ner, helt enkelt.
Och i princip så går till så att du äger aktier i Atlas Copco, säger vi. Och så frågar jag dig, kan jag få låna dina aktier i Atlas Copco? Jag betalar en ränta. Men jag betalar en väldigt låg ränta förvisso. Men du hade ändå tänkt äga dem jättelänge. Så du säger så här, ja men absolut. Och du kan få tillbaka dem när du vill, by the way. Och så lånar jag dem och så säljer jag dem.
Mm.
Så då är jag kort. Då har jag blankat Atlas Copco. Och så går Atlas
Copco. Så du måste köpa tillbaka dem i framtiden och ge tillbaka till mig.
Korrekt.
Mm.
Ja. Eller om du vill ha tillbaka dem, så kan jag låna av någon annan. De här stora aktierna.
Om jag kräver tillbaka dem när som helst. Mm.
Och då om aktien går ner 10 kronor och jag har lånat 1000 aktier av dig. Och jag köper tillbaka de 10 kronor billigare, då har jag tjänat i 10 000 då.
Mm.
Extra mycket. Och det är bara ett exempel på att så kan man göra som hedgefond för att skydda sig mot nedgångar.
Mm.
Jag kanske har en tanke att Epiroc, som är ett gruvutrustningsbolag, och Sandvik, som är ett gruvutrustningsbolag, att de har lite olika förutsättningar, bolagsspecifika förutsättningar, men de är exponerade mot samma typer av kunder, samma typer av slutmarknader. Så om jag tycker att till exempel Sandvik har en bättre ledning eller vad det nu kan vara, så köper jag aktier i Sandvik och så blankar jag aktier i Epiroc.
Mm.
För det jag gör då är att jag tar bort marknadsrisken. Om hela börsen sjunker 10%, då kommer båda aktierna att sjunka. Då har jag tjänat 10% här och förlorat 10%.
Mm. Så om du vill satsa på att just Sandvik är ett bra bolag, så räcker det inte med att köpa bara aktier i Sandvik. Då måste du också isolera det som är bra med just det bolagets ledning genom att blanka ett likadant bolag. Om hela börsen skulle gå ner eller om marknaden skulle krascha.
Men för att svara på din liksom specifika fråga, så det som är det positiva scenariot med en blankare är ju att vi är lite som börsens städgubbar.
Mm.
När index fonderna trycker upp ett bolag till stratosfäriska höjder utan fundamental anledning, då är ju vi där och blankar.
Mm.
Det har ju inte med bolaget att göra, det har ju med aktiekursen att göra.
Mm.
Det kan vara världens finaste bolag, men här uppe har den inget att göra, den här aktien.
Mm.
Och sen har du ju en hel uppsjö. Lyckligtvis är de ju ganska få och inte så vanligt förekommande är ju de som är skurkar, helt enkelt. Vi hade ju ett väldigt uppmärksammat exempel i här i Sverige väldigt nyligen, Intellego, som ju visade sig i efterhand hade en åtalad och är inte dömd, så det återstår väl att se, men indicierna är väl graverande, så mycket kan jag väl säga. De annonserar ordrar som inte existerar, de påstår sig ha försäljning som sen inte finns, och där gör ju blankarna ett väldigt bra jobb.
Mm, att de hittar de här misskötta
och skurkaktiga bolagen. Och det är ju liksom andra sidan på den där positiva självförstärkande loopen där alla kan bli rika tillsammans om du får en viral story och aktien bara går upp.
Mm.
Alla blir rika på pappret. Så ingen har incitament att säga någonting negativt. Och säger man någonting negativt, då blir man en paria. För alla är så emotionellt investerade i den här storyn som de har lagt ner tid på. Och det handlar egentligen inte bara om vad ska man säga, scams och bedrägerier, utan det kan också handla om att lyfta strukturella utmaningar som vissa sektorer kan ha. Säga att vi har en strukturell utmaning i den nordiska skogsindustrin, att dels med klimatförändringar som gör att vi har mindre skare och det blir svårare att avverka, och vi har eukalyptusmassa i Sydamerika som tar marknadsandelar i en ökande takt. Hur ska vi möta det här strukturella hotet som finns mot nordisk massaindustri? En blankare har mer incitament att tala om det än någon som bara äger aktier. För den som äger aktier, han kan säga att okej, vi har strukturellt problem. Jag säljer mina aktier och går vidare. Jag köper någonting annat istället. Men någon som är kort ett sånt bolag har ju incitament att uppmärksamma problemen.
Mm.
Så det är mer det. Den som är lång en aktie har incitament att berätta om hur bra det är.
Ja.
Men den som är kort har incitament att uppmärksamma problem.
Mm.
Sen finns det en baksida på det här också. Och det är ju de här blanka rapporterna som det pratas om emellanåt. Där det är främst utländska firmer som författar något sensationslystet litet alster, och så skickar de ut det i syfte att skapa en överdriven kursreaktion på väldigt kort tid.
Mm.
Och sen kapitalisera på det.
Mm.
Och det kan jag tycka är djupt oärligt. Även om det bara är, eller bara, det är en funktion av dels mediedynamiken, att det är väldigt klatschigt att skriva om blanka rapporter, och de är väldigt onödigt komplicerat utformare för att ge bilden av seriositet och kunskap och så vidare. Men det är ju ett ofog, jag tycker.
Så att när det går för långt så är det ett ofog, men det finns ändå en funktion i att städa upp och hitta de här misskötta bolagen och liksom på något sätt.
Och sen är det också så att börsens uppgift, en av uppgifterna är ju att korrekt prissätta företag. För att reflektera var ska vi allokera våra gemensamma resurser. En aktie där det finns blankare, om aktien går ner väldigt kraftigt på grund av en negativ nyhet och folk i gemen gör bedömningen att nej, men jag vill inte vara med här längre utan jag vill sälja mina aktier. Då är det ju en blankare köper ju tillbaka sina aktier då från dig. Och du kom ur på ett pris som kanske var bättre än vad det hade varit om det inte hade funnits blankare som köpte tillbaka sina aktier. Så det blir mer korrekta priser helt enkelt.
Okej, och de tillför likviditet, se till att man faktiskt kan sälja om man behöver. Du har ett kapitel i boken som heter En insiders irritation.
Mm.
Vad är det du irriterar dig på i aktiemarknaden?
Oj. Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Jag tycker att det finns... Vi har varit inne på liksom passiviseringen som riskerar att urholka mycket av den svenska aktiemarknadens alla fördelar.
Mm.
Vi har mellanhänderna i den här branschen som skor sig utan att redovisa vilka kostnader de egentligen tar och från vem och hur.
Mm.
Det är väl egentligen det jag kan tycka är min största kritik. Och det finns väldigt få i den här branschen som har intresse av att prata om det här, för att det gör att de riskerar att stöta sig med någon av de stora distributörerna eller pensionsbolagen, och då väljs ens produkt bort.
Mm.
Och då tjänar man inte pengar.
Mm.
Så det finns en liksom tyst samsyn kring att nej, men det här ska vi inte, det behöver vi inte nödvändigtvis prata om.
Mm.
Inte redovisa detaljer kring det här så länge vi inte måste.
Du beskriver det som att det är ett oligopol när det gäller fonder, och att man måste vara av en viss storlek för att ens få vara med,
ja,
och bli köpt. Och det här gäller då inte minst inom pensionssystemet och tjänstepensionssystemet.
Mm.
Och där skriver du att det är så mycket avgifter och så mycket kickbacks.
Mm.
Att man, vad är en kickback för någonting förresten?
En kickback är så här, vi tar ett teoretiskt exempel att du har en fond, vi säger att det är en Sverigefond, en vanlig kategori fonder, och då står det då förvaltningsavgiften är 1,5%.
Mm.
Och du så sparar då din distributör, det är ju där du har dina pengar. Säg att du har dina pengar hos en bank, en stor bank. Och då säger du så, ja, men jag betalar 1,5% för den här fonden som jag köper av storbanken. Och det kanske inte är storbankens fond då, utan det är en oberoende fondförvaltares fond. Kickbacken är att av de 1,5% i förvaltningsavgift som du betalar för din fond,
mm,
så går hälften till banken.
Mm.
För att de har den fonden tillgänglig för dig att köpa på sin hemsida.
Och banken gör egentligen ingenting. Den tillför inte någonting annat än att den tillåter den fonden att vara med.
Korrekt.
Så att det är bara för att banken är stor och kan bestämma, ja, så de får de här pengarna.
Ja, det är distribution. Det är det det är.
Mm.
Det kan ju säga samma sak om ett Ahlsell som distribuerar byggmaterial. Vad bidrar de med? Men de har ju då byggmaterialet som de inte själva har producerat på sina hyllor, och du kan åka dit och köpa den.
Mm.
Så det är klart att någonting ska de ju tillåtas att tjäna, för de tillhandahåller ju en tjänst. Det är ju inte gratis att ha en väldigt avancerad hemsida och God knows what och följa alla regler och krav och know your customer och så vidare. Men det jag vänder mig emot är att det inte redovisas öppet.
Mm.
För jag tror att det vi har sett sista åren komma fram i Sverige är ju lite pigga nykomlingar som öppet redovisar, det här är den kostnad vi tar mot dig som kund för att distribuera fonder.
Mm.
Och det är ju ett mycket, mycket ärligare sätt att göra det på. För att intressekonflikten inbyggd i det här, det är ju att om jag går in på banken, om du går in på din bank och så tittar du på alla fonder som finns att köpa, vill banken ha riktigt billiga fonder tillgängliga för dig?
Nej, skulle jag säga.
Det är intressekonflikten.
Mm.
För i och med att de tjänar hälften av förvaltningsavgiften som står på pappret,
mm,
om den är jättelåg, då tjänar de jättelite.
Sen kan man ju filtrera efter avgiften och välja låg avgift om man vill. Men menar att man uppmuntras inte till det som kund att söka ut de billiga avgifterna?
Det beror alldeles på vilken distributör du använder. Det som är utmaningen är ju, och det skriver jag ju också i boken, det är ju att det är ju rationellt att inte lägga alldeles för mycket tid på att gräva ner sig i fonddetaljer.
Mm.
Precis som att jag orkar inte optimera min hemförsäkring eller mitt elbolag eller whatever. Jag har full förståelse för att det är så jävla spännande, det är inte med decimaler på avgift någonstans.
Och det kan också kanske vara ganska lätt att dölja avgifter. Alltså man kanske skriver det, men det kanske skriver på ett krångligt sätt. Eller det finns det finstilt. Alltså det är svårt för en lekman kanske att förstå.
Absolut.
Alla de här, vad det betyder inte. Alltså avgiften är ju en sak, det kan man se. Men om det är andra sätt som man förlorar pengar som inte syns, kan det vara svårt.
Mm. Då vill jag också, i den här irritationsdelen så är vi... Så det är så mycket... I och för sig, det hänger ihop med andra avsnitt i boken också, men det är så många som är så tvärsäkra på så många saker i den här branschen. Och det är någonstans, jag menar, du har ju forskat på Handelshögskolan själv, du vet att så fort du kan uttrycka någonting med 4 decimaler så ger det en aura av säkerhet.
Mm.
Även om det finns 100 antaganden innan som är högst oklara, så kan du bara uttrycka det tillräckligt komplicerat och framstår det som kvalificerat.
Mm. Jämviktsarbetslösheten är ju en sån siffra som ofta är väldigt exakt och precis trots att den inte går att mäta.
Ja. En sak som jag vill liksom att man ska ha med sig när man har läst boken är att man måste skilja på vad jag kallar för temafonder. Det vill säga de som lovar dig en exponering mot ett tema. För det är ju ofta, man blir väldigt...
Hållbarhet eller AI eller...
Ja, man vill liksom... Man har fått med sig att ja, men det här AI då nu som liksom driver allting och som är den senaste liksom stora grejen. Jag gör inte anspråk på att kunna säga om det ska dubblas, 10-dubblas, halveras eller falla med 90% de kommande 1, 6, 12, 10 åren. Jag har ingen aning.
Nej.
Men det jag vet är att när temat inte är lika hett längre, så kommer fortfarande de här AI-fonderna som du har köpt att vara investerade i AI.
Mm.
Så du, när du köper en sån fond eller produkt, så kommer det låta otroligt spännande och väl tillrättalagt. Och du kommer betala en hög avgift. Men du ska vara medveten om att du är själv ansvarig för att sälja den här exponeringen när den inte är het längre. För den kommer alltid bara vara exponerad mot just det temat.
Mm.
Och vi har sett det så många gånger, precis som du säger. Det var green transition, det var teknikbolag, det var Rysslands fonder, det var Asienfonder. Just nu är det ju då AI och European Defense och Metals. Och för några år sedan var det Bitcoin och krypto. Det har ju liksom, ja, det har ju inte blivit så mycket av ännu då.
Nej, det är nya trender hela tiden som man... försöker sälja på.
Det är nya trender. Mm. Och det som händer då, det finns en sägning i finansvärlden som är "When the ducks are quacking, feed them."
Mm.
Och det är så. Nu efterfrågas det europeiska försvars- och infrastrukturfonder. Så nu lanseras vi dem på löpande band från alla fondbolag som har självaktning.
Mm. Du skriver här om tjänstepensionssystemet att konkurrensen är satt ur spel. Stordriftsfördelar gör att de stora aktörerna närmast omöjliga att utmana. Distributionen kontrolleras av ett oligopol som premierar dyra produkter framför bra. Och sparmarknaden är så trögflytande. Pensionspengar som aldrig flyttas, standardval som aldrig omprövas, avgifter som aldrig jämförs. Att de normala mekanismerna för att pressa priser helt enkelt inte fungerar. I vilken annan bransch hade kunderna accepterat att betala dubbelt för en produkt som bevisligen inte är bättre? I vilken annan bransch hade svaret på den frågan varit i princip alla kunder i decennier?
Mm.
Och detta gäller alltså tjänstepensionsmarknaden.
Ja, den som är utanför kollektivavtalen. Mm. För där har avgifterna jag vänder mig mot, avgifterna och urvalet. Där har professionella upphandlare sett till så att det är väldigt konkurrenskraftiga avgifter.
Mm.
Men när det kommer till den del av tjänstepensionsmarknaden som drivs av rådgivare. Och det finns då 8-9 tjänstepensionsbolag i Sverige som konkurrerar med varandra.
Mm.
Det finns ett stort intressekonflikt i är att de i sina utbud har onödigt dyra fonder för att de ska kunna skära emellan för att i sin tur betala rådgivarna.
Mm.
Så det är en ganska komplex kedja det här som inte, alltså knappt jag som ändå har ägnat de sista 5 åren åt att försöka navigera det här distributionsutmaningen som vi som en liten oberoende fondförvaltare har. Jag förstår den knappt.
Mm.
Och jag har full förståelse om liksom 95% av befolkningen var somnar stående så fort man börjar prata tjänstepensionsdistribution. Jag menar, det är ju tre stavelser för mycket för att det ska låta spännande.
Ja, men ändå kan det betyda då att om man har lite för höga avgifter, det kan handla om några procentenheter, högre avgift, mer eller mindre, tänker man kanske inte att det spelar så stor roll. Men just med den här ränta på ränta-effekten, att man inte får ränta på ränta på de här pengarna som försvinner i avgift. Det gör att om man sparar i 20-30 år och när man väl går i pension så kanske flera 100 000 kronor är borta, har försvunnit ner i mellanhändernas fickor.
Ja. Så är det.
Vad tycker du man borde göra åt det?
Jag tycker ju att för det första så borde det redovisas. Vem är det som tar vilken avgift? För jag säger, jag är förvaltare. Jag tror ju att aktiv förvaltning kan skapa bättre avkastning än indexfonder. Det är därför jag överhuvudtaget har ett jobb. Och det intressanta är ju att om du tittar på stora forskningsdatasätt så skapar ju aktiv förvaltning som aggregat skapar positiv avkastning jämfört med index. Men den äts ju upp av för höga avgifter.
Mm.
Så efter avgifter är avkastningen negativ jämfört med index.
Mm.
Då kan du pressa avgifterna för aktiv förvaltning. Då har du en riktigt bra produkt som har möjlighet att slå index. Man kan aldrig garantera någonting i den här världen.
Mm.
Men ingen har intresse av att skapa en sån produkt.
Nej.
För alla tjänar så mycket pengar på att skära emellan i så många olika del i kedjan. Och ingen pratar om det.
Ja, och det är de enklaste pengarna att tjäna i avgiften. För den får man ju oavsett vad som händer med kursen.
Så det gör ju mig tokig. Att det ska behöva vara på det viset. Att inte redovisa till kunden vem det är som tar betalt och hur mycket.
Mm. Du skriver också att en enkel reform för att minska det här att mellanhänderna tar så mycket pengar är att förbjuda kickbacks.
Ja.
Borde man göra det?
Ja, absolut.
Finns det andra länder som har gjort det?
Både Norge och Nederländerna har gjort det. Har Storbritannien gjort det också? Jag tror det. Ja, det har de. Det har ju lett till att avgiften för en sån som mig ser ju mycket billigare ut för kunderna. För nu har ju den delen som distributören kapar åt sig av den avgift som jag måste fronta försvunnit ur ekvationen.
Det talas ju mycket om att pensionerna, att de är så låga att man borde höja pensionerna, men kanske det enklaste sättet, eller inte det enklaste då, det kanske finns mycket motstånd, men ett sätt som man kanske inte tänker på alltid när det gäller att höja pensionerna är kanske att ge sig på de här avgifterna som mellanhänderna tar, att man förbjuder kickbacks eller att man gör andra förändringar som gör att det blir mer konkurrens eller lägre avgifter.
Det där är intressant. Jag tror ju att det är från ett finanstänk så kan man ju säga, vad är nedsidan? Mm. Vad är risken med att ta bort kickbacks? Jag kan inte se vad det skulle vara. Så att jag förstår inte varför det inte är en fråga.
Mm.
Och det är därför jag har mejlat finansmarknadsminister Wikman 2 gånger och erbjudit mig att dela med mig av mitt perspektiv på som liksom praktiker i den här branschen och som utmanare med billiga fonder som skulle kunna passa bra i en tjänstepensionslösning.
Mm.
Varför är det helt omöjligt för mig att komma på fråga för de här tjänstepensionsplattformarna.
Mm. Nu talar du ju också i egen sak, ska jag säga.
Det är ju det som är det fantastiska med fri konkurrens. Att jag får ju prata i egen intresse och skapa en produkt som jag tror kan vara bättre.
Mm.
Men som sagt, det kan ju också bidra. Vi kanske är skitdåliga på att förvalta pengar och så går det skitdåligt. Och spelar ingen roll vad vi har för avgift.
Men det kanske inte just att just din fond ska komma in, utan att andra ska få komma in och konkurrera.
Och min också.
Och din också. Inte glöm. Jag ska läsa upp det här brevet som du skickade till finansmarknadsminister Niklas Wikman. I pensionssystemet så är det onödigt höga avgifter, bristande transparens och inbyggda intressekonflikter som kostar det svenska folket mångmiljardbelopp varje år. Har du fått något svar från honom?
Sist jag mejlade honom för 1 år sedan så fick jag svaret av kalenderskäl så hade han inte möjlighet att ses. Men nej, jag har inte fått svar ännu.
Okay.
Men det var ju faktiskt bara 4 veckor sedan.
Mm. Det kan vara svårt att se alla mejl som kommer i ens inbox, det vet jag. Men vi får se om man svarar.
Jag kopierar din registrator i alla fall så den inte har missat.
Okej, det är bra. Ja, du går också in på en lite djupare fråga, det här med effekten av ränta på ränta, att om man äger pengar så är det väldigt lätt att få mer pengar och att den här processen, om man inte aktivt stoppar den så kommer de som äger pengar bara bli rikare och rikare och rikare. Du sa tidigare i podden här att Warren Buffett, som är en av världens rikaste män, att han 90% av hans kapital kom efter att han gick i pension, efter han fyllde 65, just på grund av den här ränta på ränta.
Reservation för exakta siffran, men storleksordningen är rätt.
Någonting åt det hållet, ja. Och du tar också upp Piketty, den franska ekonomen som har skrivit om just det här med ojämlikheten och hur den är självförstärkande, att den här effekten med ränta på ränta gör att de som äger får en större och större del av kakan och deras avkastning växer snabbare än tillväxten i ekonomin. Mm. Och då kommer de automatiskt få en större del av kakan. Stämmer det, tror du, att det är på det här sättet?
Ja, fast jag försöker bara tänka den stora bilden och logiskt, och om det är så, så är det logiskt att det blir så.
Mm.
Så det är ju inte svårare än så, helt enkelt.
Det låter väldigt logiskt.
Ja, om tillväxten på finansiella tillgångar är högre än vad det är i den reala ekonomin, då blir de som äger finansiella tillgångar proportionellt sett mer förmögna.
Och nu är det kanske inte din uppgift att vara liksom samhällskommentator eller ha politiska åsikter, men kan det vara ett problem för samhället när det blir så här, att det blir att bara genom att äga pengar så blir man rikare och rikare och får en större del av kakan?
Ja, jag har ju aldrig tyckt att det har varit någon vidare klang i ordet rentier.
Nej, men det finns knappt på svenska det ordet rentier, om man ska säga. Alltså någon som bara lever på att ta in avgifter från folk egentligen, bara lever på att ränta sina pengar. Så alltså inte gör något produktivt.
Jag tror ju kanske inte att svaret på problematiken är i den här frågan är regleringar och lagstiftning och ytterligare. Så jag kommer ju mer från ett liksom konkurrensperspektiv, att det är där vi ska hitta, när marknaden slutar fungera som de ska, då vill jag göra någonting åt det, underlätta och förbättra. För jag kommer ju från perspektivet att marknaden ska vi vara rädda om, helt enkelt.
Aktiemarknaden fyller en viktig funktion i att finansiera nya bolag och allokera kapital och allt det där. Men det finns den här inneboende dynamiken att om marknaden får verka fritt så kommer vissa få ett försprång, och det försprånget i sig gör att de får ett större försprång och de växer, och storleken i sig gör att man tjänar. Du skriver någonting också här om att i den här branschen så det finns liksom ingen kostnad av att ta in mer pengar, utan när man väl är stor så kan man bara bli större och större. Kan du förklara det?
Jo, men det är ju enorma skalfördelar i den här branschen. Mm. Om du tittar på kapitalförvaltning som verksamhet, så har du en väldigt hög tröskel för att komma igång. För det är oerhört reglerat. Vilket är faktiskt också en del orsak till att konkurrensen är så svag. Men när du väl har allting på plats, du har dina tillstånd, du har dina system, du har din styrelse och du har betalt till FI och det ena med det tredje. Varje ytterligare miljon i förvaltat kapital och den avgift du tjänar på den, den driver ingen ytterligare kostnad.
Nej.
Så din marginal är 100% på den ytterligare intäktskronan. Vilket gör att i princip samtliga stora aktörer, inklusive banker, de är väldigt fokuserade på att växa sin kapitalförvaltningsverksamhet, för den binder inget kapital.
Nej.
Bankers in- och utlåningsverksamhet, då måste du efter finanskrisen nu hålla en ganska försvarlig summa som säkerhet för din in- och utlåning om det skulle bli ett dåligt scenario igen. Men för kapitalförvaltning håller du noll i kapital, vilket innebär att alla de nyckeltal som branschen tittar på ser väldigt attraktiva ut för en kapitalförvaltningstung verksamhet. Jag hade en Jag läste någon bok om marknadsföring för några år sedan, och då sa han att ja, det är bara att titta på vilka är det som gör väldigt mycket reklam. Och fonder och banker i tillägg till tvättmedel och tandkräm gör ju väldigt mycket reklam. Ja, men varför gör de som gör mycket reklam mycket reklam? Jo, det är för att produkterna är helt ersättningsbara. Så du måste bygga ett varumärkeskännedom som gör att folk väljer din produkt. För alla är utbytbara i princip. Så tjänstepensionsbolag som har liksom pension, längd skidåkande pensionärer i motljus och försöker sälja in på någon vinkel. Ja, de kan ju ha samma reklam allihop. För det är ju samma produkt.
Och den som har en stor reklambudget kanske blir den som tjänar på det.
Exakt. Och det har ju också att göra med trögrörligheten. För kan du då värva en ny kund som du får tjänstepensionspremieinbetalningar i kanske 30 år. Då har du en intäktsström med 100% marginal som är väldigt lång. Så du är beredd att lägga väldigt mycket på marknadsföring för att rekrytera en ny kund.
Och då är det svårt för nya aktörer att komma in och då är konkurrensen satt i spel, kan väldigt man säga. Alexander Ernstberger som hade företaget Allra, han sa ju att det han gjorde var egentligen ingenting ovanligt. Att man får kickbacks, att man ger kickbacks. Stämmer det?
Jag kan inte exakt vad de gjorde. Från utsidan så ser det ut som att det var kanske lite väl exotiska upplägg i det hela. Och tumregeln som jag har är att ju krångligare du försöker göra det, desto större är sannolikheten att du försöker dölja något. Eller skor dig oproportionerligt mycket på dina sparare. Så jag kan väl som bisats tillägga att effekten av den där Allra skandalen med att vi fick fondtorgsnämnden och liksom nu dödar vi mygg med bazooka, att liksom några tjänstemän ska upphandla 8 fonder istället för de liksom 400 som vi hade tidigare. Det är faktiskt en delmängd i kritiken jag har mot hur vi har utformat vår finansmarknad nu. För om vi är så stolta över en marknad där vi kan ha många olika små aktörer som kommer med inputs och som investerar i små bolag. Ska vi då välja 8 storbanksfonder som PPM-pengarna ska gå till och bara fortsätta förstärka den här konsolideringen som har gjort att mångfalden bland mindre oberoende kapitalförvaltare håller på att utraderas? Det tycker jag inte är någon vidare idé faktiskt.
Så reaktionen på Allra-skandalen blev att man konsoliderar ännu mer och förstärker de stora aktörernas position.
Du tog ju i princip bort det fria valet på PPM-plattformen. Det kan jag ju tycka att kriterierna för PPM innan Allra var ju kanske väl generösa.
Tack så mycket Pontus Dackmo, författare till boken Börsjävel, som är ute nu på Mondial förlag.
Jajamän. Bra, och det är en sak jag vill att man ska ta med sig om man skulle få för sig att läsa boken, så är det ju att det finns liksom inga givna sanningar i det här, och jag gör inte anspråk på att sitta på några givna sanningar, utan det jag bara vill göra är att lyfta lite grann på förlåten och ge en insikt i hur ser det ut på insidan här egentligen. Och jag kliar mig i huvudet varje dag över hur saker och ting funkar och försöker förstå varje dag. Och det är det som gör det så intressant. Och det är också det att det är så många oförklarliga rörelser på börsen och att det är så svårt att skapa avkastning som gör att jag kallar den för en börsjävel.
Och man ska också vara väldigt försiktig med de som påstår sig veta väldigt exakt och har eviga sanningar och är väldigt säkra på sin sak. Ska man vara lite försiktig med att lyssna på, eller hur?
Ja, man ska faktiskt vända om och springa åt andra hållet.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack.
Och tack ni som har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.